Du lyssnar på Järnnätter av Sirpa Kekkonen. I en översättning av Mattias Huss. Uppläst av mig, Irene Lind. Skördetiden är förbi. Sommaren är till ända. Och ingen frälsning har kommit oss till del. Del 1. Den lilla sommaren. Och människornas döda kroppar ligga så som gödsel på marken och så som kärvar efter skördemannen, vilka inga samlar upp. Kapitel 1. När de kom från begravningen en söndag i maj gick de alla tre i Serafina Tuomis takt. Anna ledde sin svärmor på hennes vänstra sida och Hilda på hennes högra. Och de gick ner längs Happanjemi-gatan med små, trötta steg. Någon kusk skulle ändå inte ha stått att finna. Än mindre någon taxi. För hela staden var på fötter och välde ut från de stora hjältebegravningarna på en och samma gång. Alltså måste de promenera. Och för Hilda och Anna gick det väl an. Men Serafina Tuomi gick så tankspritt att hon helt tycktes ha glömt bort konsten att gå. Just den veckan hade värmeböljan nått staden. Över en dag hade träden fått musöron och solen sken bländande från en molnfri himmel. Det var varmt för kvinnorna i deras svarta kappor och sorgfloren fläktade över deras rödsvullna ansikten. Gatan var dammig och lång och de var fruktansvärt törstiga. Lämna mig här! Sa Serafina Tuomi plötsligt med en gammal kvinnas höga röst och försökte frigöra sig från händerna som höll henne uppe. Jag sätter mig där vid gärdsgården och kommer sen. Anna och Hilda kramade hårt om Serafina Tuomis armar och fortsatte gå. De gick vidare tills de nådde hörnet vid Alexandersgatan, korsade vägen och gick in i portgången. Där mötte de grannen. Gamle Huvinen. Han tog av sig mössan, tryckte den mot bröstet och sänkte blicken medan de svartklädda kvinnorna passerade honom. De kom hem, värmde på det äkta kaffet de kokat på morgonen och hällde upp en skvätt var i tre porslinskoppar från Serafinas bröllopsservis. De satt tysta vid bordet, drack sitt kaffe och smulade med kakorna på sina assietter. Sen rörde Anna på sig och samtidigt reste sig Hilda från bordet. Jag måste hämta barnen, sa Anna. Strök sig över bröstet och började raskt ta av sig klänningen. Jag tror att de är hungriga. Hilda började också ta av sig och strax hade svägerskorna bytt sina kläder, hängt upp de prydliga svarta plaggen i skåpet och ersatt dem med fjolårets sommarklänningar och förkläden. Anna knöt sjalen om huvudet och sprang över till grannen. Hilda gick fram till sin mor vid bordet och frågade: Hur är det, mor? Ska ni vila lite? Jag ska skala potatis, sa Serafina Tuomi, fortfarande med den där höga, tonlösa rösten. Och nu tog Hilda en noggrannare titt på henne. Mors blick höll sig inte stilla, utan irrade precis som den gjort när hon stod vid graven. Under hela tiden då de stått på begravningsplatsen hade mor blickat bort mot parkens bortre ände där tallarna glödde varmt röda i solskenet. Och när de alla tre i tur och ordning klev fram för att lägga sina blommor på den barrsmyckade kullen som tjänade som gravplats åt dem som blivit kvar på slagfältet hade mor kastat ännu en blick mot tallarna och liksom sagt något utan ord. Och det var väl precis vad hon och Anna i förväg hade räknat med. Att allt det där var för mycket för mor. Men hur skulle de ha kunnat hålla henne därifrån? Hjalmari var det barnbarn som hade stått mor närmast. Inte minst eftersom han bott hos dem under sin uppväxt. Hela sin barndom hade han sprungit här. Alltid strosat på de här stränderna.